God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Markus evangeliet. Och vi har kommit till del 2.
Välkomna till Värnamo kyrka denna tisdags kväll. Och vi började på Markus evangeliet förra tisdagen och ska fortsätta där nu. Vi kom ju inte in på texten förstås, men vi började med att gå igenom vem Markus är. Och då tog vi vår utgångspunkt i Jerusalems församlingen. Det berättas ju i apostlärningarnas 12:e kapitel, om jag minns rätt nu, om hur Jakob led martyrdöden. Inte den Jakob som har skrivit Jakobsbrevet, utan aposteln Jakob, Johannes bror, Zebedaios son. Och då utbröt en förföljelse i Jerusalem. Och den ledde bland annat till att man var ute efter Simon Petrus och han fängslades. Och det var fara för hans liv. Men så kommer en Herrens ängel dit och fängelsedörrarna öppnas och han passerar först den första och passerar vakterna, passerar den andra låsta porten och så vidare och går bara rakt ut genom fängelset. Och så tar han sig till Marias hus. Och det är inte jungfru Maria vi talar om nu, utan det är en mor till Johannes Markus, den Markus som har skrivit Markus evangeliet. Och han var också, konstaterade vi förra gången, kusin med Barnabas. Barnabas som kom ifrån Cypern och som hade flyttat till Jerusalem. Så det är väl möjligt att både Barnabas och kanske också Markus härstammade från Cypern. Eftersom de var kusiner så kan man ju tänka sig att hela familjen kom därifrån, eller att släkten åtminstone var rotad på Cypern. Så Barnabas och Johannes Markus, de var alltså kusiner. Och när sedan Paulus, Barnabas var ju den som hjälpte Paulus till rätta när han första gången kom till Jerusalem och inte fick kontakt med apostlarna för att de var ju så rädda. Då var Barnabas den som tog hand om Paulus. Och Paulus ger sig så småningom ut på första missionsresan. Och då har han med sig Barnabas. Och då tar de med sig Johannes Markus. Och så åker de till Cypern som första anhalt. Så de hälsade säkert på familjemedlemmarna på Cypern. Och så genomför de då den här första missionsresan. Men det blir inte bättre än att Markus avbryter första missionsresan. Och vad det beror på har ju de lärde tvistat om. Och man menade att Paulus och Markus var väldigt osams. Fast man brukar rätta till det där sedan, därför att i fångenskapsbreven som Paulus skriver år 60, alltså på slutet utav sitt liv, ifrån husarresten i Rom, där nämner han och Markus som sin medarbetare. De är helt goda vänner igen, så att säga. Så att det var inte värre schism än så. Jag hade en liten personlig teori där förra gången. Och det var det att jag tror att Markus hoppade av därför att han var ju med som tolk. Och i första hand. Och som upp för att följa upp det som hände när han var ute på sina missionsresor. Men han behövdes ju inte som tolk. För Paulus kunde ju flytande grekiska. Han var uppvuxen med grekiskan. Så därför var han onödig i den meningen. Däremot så behövde Petrus en tolk. Och Petrus gjorde också missionsresor. Även om de inte står omnämnda i Nya testamentet, så vet vi att han gjorde det. Och då var Markus med Petrus. Och då behövde han tolka, för Petrus kunde inte grekiska. Sannolikt inte, fiskaren är från Galileen. Och vi vet också när man tränger ner i Markus person att han har skrivit sitt evangelium med den information han har fått, framförallt ifrån Petrus. Vi ska se mer om det idag. Så det kan nog vara en förklaring till att Petrus hoppade av Paulus och hoppade in i Petrus resesällskap istället. Sen så försvinner ju då Petrus ifrån Jerusalem i det 12:e kapitlet, i samband med att han får lämna fängelset och de kommer till Marias hus, alltså Johannes Markus hus. så försvinner Petrus ur apostlagärningarna och det sägs inte så mycket om honom. Och det är väl för att han ger sig ut på resor. Men det är också så att jag sa det att det var ett ställe som jag inte hittade rätt förra gången. Jag hade skrivit upp fel bibelställe och skrivit fel sak också. Men det är så här att i Galaterbrevet 2:9 så nämns inte Petrus först. När Paulus ska tala om pelarna i Jerusalem. Och då brukar man göra som så att man nämner den viktigaste först. Men det är inte Petrus utan det är Jakob. Han hade ju tagit över föreståndarskapet där. Och Kefas eller Petrus nämns först i andra hand. Och dessutom i andra kapitlet i Galaterbrevet, den 11:e versen, så ser vi att det finns en konflikt mellan Petrus och Paulus. Så att Petrus, han tappade lite grann i sin ställning. Och Jakob var den som tog över den ställningen. Det betyder inte att han tappade sin ställning helt och hållet. Ja, men han var ju fortfarande en av de tyngsta apostlarna så att säga. Men han kommer så småningom till Rom. Och där i Rom finns Petrus. Och dit kommer också Paulus om än ofrivilligt. Han tog sig till fånga efter tredje missionsresan. Och så tog man honom till Rom för han hade vädjat till kejsaren. Så där finns nu alltså både Petrus och Paulus. Och de två led tillsammans martyrdöden under kejsar Nero. För mellan åren 60 och 64 efter Kristus så utbröt det en svår förföljelse mot de kristna. Och där i Rom fanns ju bland annat de här två som jag nu tappar namnet på förstås. Och som sedan bildade husförsamlingar runt omkring. Nu tappar jag namnet på dem som sagt. Aquila och Priscilla. De var ju i Rom. Men de har förmodligen flytt under den här förföljelsen. Men Petrus och Paulus de var kvar. Och led martyrdöden. Och sannolikt var Markus där också. Och han blev kvar i Rom. Han kan ju ha sett hur de här led martyrdöden. Han blev kvar där och han skrev sannolikt evangeliet. Eller la sista handen vid evangeliet. Eller skrev det i sin helhet. Efter Petrus död. Eller de åren som han vistades i Rom i alla fall. Och nu har jag några frågor som vi ska behandla. Det första är, det kan tyckas onödigt eftersom jag redan har svarat på det. Men den första frågan är alltså, vem skrev evangeliet? Och det har vi då gått igenom. Men det finns belägg som är utanför Nya testamentet. För att det verkligen är den här Johannes Markus som har skrivit Markus evangeliet. För det har ju naturligtvis ifrågasatts utav bibelforskningen. Dock inte särskilt mycket numera tror jag. Utan det var när den här textkritiska forskningen var som starkast. Så ställdes ju alla kritiska frågor. Men när man tittar åtminstone de kommentarer som jag har tittat i. Så håller man Johannes Markus för författaren. Och det är också vad kyrkofäderna säger. Kyrkofäderna är alltså de som inte har skrivit Nya testamentet men som har skrivit en hel del annat som inte är med i Nya testamentet. Det fanns en biskop som heter Eusebius som har skrivit den första kristna kyrkohistorien. Och det är en ganska diger bok och till vår glädje så finns den översatt till svenska. Eusebius var biskop i Caesarea vid havet. Alltså där Simon Petrus predikade första gången i Cornelius hus. Där var han biskop. Han levde mellan åren 262 när han född. Och han dog 340. Så under den tiden har han forskat i den kristna historien. Samlat in material från olika håll och kanter. Och som sagt skrivit berättelsen om hur den kristna tron spred sig då. Från uppståndelsen fram till hans egen tid, 300-talet. Och här finns i en av de här böckerna, för det är flera böcker som är i ett band. I den tredje boken så berättar han om ett fragment som kallas för Papias-fragmentet. Det är alltså en Papias som har skrivit och det fragmentet hade Eusebius tillgång till. Papias han levde på 100-talet så han var alltså samtida med till exempel aposteln Johannes. Så vi är väldigt nära i tiden här. Man räknar till och med att Johannes har skrivit Uppenbarelseboken ganska sent, kanske på 90-talet eller kanske till och med ända upp till århundra. Han blev ju mycket gammal man, den här Johannes. Och Papia skulle alltså ha varit en av dem som levde samtidigt. Och här finns då ett fragment kvar ifrån några av hans skrifter. Och i det fragmentet så står det så här: detta sade den gamle. Och den gamle här, det är alltså presbyten på grekiska. Alltså en av de äldste. Vilken äldste det som har berättat det här för Papias, det vet vi inte. Men detta sade den gamle: när Markus blev Petrus tolk skrev han noga ned allt han upptecknat av Kristi ord och gärningar, dock inte i ordning. Ty han hade varken hört eller följt Herren, men följde senare Petrus. Denne undervisade i korta berättelser, men inte för att göra en ordnad framställning av Herrens ord. Därför gjorde sig Markus inte skyldig till något fel när han bara nedtecknade en del allt eftersom han mindes. Men en sak var han angelägen om, nämligen att inte utelämna något av det som han hört eller återge det fel. Så det här är en ganska kraftig markering för att det verkligen är Markus som har skrivit Markus evangeliet. Och nästan samtidigt så fanns det en annan kyrkofader som heter Justinus martyren. Han kallas så för han blev martyr. Han levde också vid den här tiden i början på 100-talet. Och han skriver att Markus evangeliet innehåller Petrus, citat, hågkomster. Alltså det som Petrus har berättat finns i Markus evangeliet. Och som ni kommer ihåg från förra gången så var det så att i första Petrusbrevet 5:12 så kallar Petrus Markus för sin son. Och mycket talar för att hemma i Marias hus i Jerusalem, där har då Markus kommit till tro genom de berättelser som aposteln Petrus har berättat medan han fortfarande var kvar i Jerusalem. Sen finns det ytterligare material från kyrkofäderna. Det finns en kanon Muratori från 150 efter Kristus. Och det är han som berättar, eller där det berättas, att Markus skulle ha varit närvarande vid några händelser i Jesu liv. Och så nämner han Markus evangeliet 14:51. Och där står det, det kan vi gott slå upp tycker jag. Det står inte att det är Markus, men i kanon Muratori så står det att det är Markus som avses. Det är alltså från berättelsen när Jesus grips i Getsemane och när han fängslas. Så står det i vers 50, alltså Markus 14:50, då övergav alla honom och flydde. Och en ung man klädd i en linneskjorta på bara kroppen följde efter Jesus. Honom grep de tag i, men han lämnade linneskjortan kvar och flydde undan naken. Den mannen skulle alltså enligt kanon Muratori vara Markus. Och det är inte alls omöjligt, för att det var rätt så vanligt att författaren så att säga skrev in sig själv i berättelsen. Men dock så ödmjukt så att han nämnde inte sig själv vid namn. Man ser att det är på samma sätt i Johannes evangeliet, där det står att när de låg vid nattvardsbordet så låg Jesus bredvid den lärjunge som han älskade. Och det är också ett sånt här konstigt uttryck som man tror att det var Johannes själv som låg där. Och så har han skrivit in den berättelsen. Och på samma sätt skulle det då vara med Markus här. Så det betyder att Markus skulle ha, han levde ju definitivt fast han var ung när Jesus levde. Så det skulle mycket väl ha kunnat varit han då. Irenaeus som levde på 200-talet och Tertullianus också 200-talet och Clemens av Alexandria också 200-talet är tre andra kyrkofäder som var för sig nämner att Markus var med Petrus i Rom och att han började sin gärning medan Petrus ännu levde. Alltså började skriva medan Petrus ännu levde. Så mycket talar för att evangeliet skrevs färdigt i Rom. Och det är också vad Eusebius skriver i sin kyrkohistoria. Nu ska ni höra här ett litet längre avsnitt. I den andra boken som Eusebius har, då skriver han så här om Markus evangeliet. I Petrus åhörares sinnen lyste trons glans så starkt att de inte nöjde sig med att lyssna en gång för alla och få det gudomliga ordet enbart i muntlig form. Åter och åter bönföll de Petrus följeslagare Markus, vars evangelium vi äger, att han skulle skriva ner den muntligt meddelade läran, och de gav sig inte förrän de hade övertalat honom. På så sätt åstadkom det att det som kallas evangelium enligt Markus blev skrivet. När aposteln fick veta detta genom en uppenbarelse av anden, blev han glad över människornas stora iver och bestämde att skriften fick läsas i kyrkorna. Klemens har återgett berättelsen om detta i sjätte boken av lapptäcket, och hans vittnesbörd bekräftas av biskop Papias i Hierapolis. Petrus omnämner Markus i sitt första brev, som han själv ska ha skrivit ifrån Rom. Det anger han genom att bildligt kalla staden för Babylon. Det står då i 1 Petrus 5:13, församlingen i Babylon, alltså tecknamn för Rom, utvald liksom ni, och min son Markus hälsar er. Sen så finns det ett litet stycke ytterligare om Markus. Några rader bara, och där står det så här. Markus grundar församlingar i Egypten. Man berättar att Markus for till Egypten och var den första som där förkunnade det evangelium som han också nedskrivit, och grundade församlingar i Alexandria. Där samlades med en gång en stor skara troende, både män och kvinnor, som hängivet övade sig i vishet, så att Filon, alltså en judisk filosof, känd judisk filosof, fann anledning att skildra deras vanor, sammankomster, måltider och hela deras livsföring. Och det är ju då beskrivet i Filons böcker. Så som ni märker så talar det mesta för att det är Johannes Markus där i Apostlagärningarna, Jerusalems församlingen, som har skrivit Markus evangeliet. Så kommer då nästa fråga: till vem skrev Markus? Och då är svaret otvetydigt att han skrev till dem i väst. Och här finns då, jag har åtminstone fem stycken skäl när jag påstår att det är skrivet till dem i väst. När jag säger till dem i väst, då är det alltså inte skrivet till judarna i öst, utan det är skrivet till hedningarna i väst, i romarriket. Och de skälen återfinner vi i Markus evangeliet 3. Nu ska ni se någonting här. Ska vi bläddra igenom ett antal bibelställen som innehåller arameiska eller hebreiska uttryck. Det första är Markus evangeliets 3 kapitel och 17 versen. Det är när Jesus utser de 12 apostlarna. Och där räknas då i 17 versen upp Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges. Och då verkar det som att de i väst inte vet vad det betyder. Så därför så skriver Markus: det betyder Oskans söner. Annars hade de ju förstått ordet. Titta i 7 kapitlet. Vers 11. Det är Jesus som talar där. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: vad du kunde ha fått av mig ger jag istället som korban. Och det är också ett hebreiskt uttryck. Alltså som offergåva, förklarar Markus. Och det var han tvungen att förklara därför att de inte förstod arameiska eller hebreiska. I samma kapitel, vers 34, när Jesus botar en dövstum, Så vet ni hur det gick till. Och så står det i vers 34 att Jesus såg upp mot himlen, suckade och sa Effata. Och så kommer den nödvändiga förklaringen. Det betyder öppna dig. I 9:e kapitlet finns det också en berättelse eller ett tal av Jesus som innehåller uttrycket Gehenna. Gehenna var ju hebreiska. Det var sopstationen utanför Jerusalem. Och Jesus säger där i vers 43. Om din hand förleder dig till synd så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna. Men det var ingen i väst som visste vad det var för något. Och därför så förklarar Markus till elden som aldrig ska släckas. Vi går vidare till 14:e kapitlet. När Jesus ber i Getsemane så står det i vers 36. Han sa det Abba. Och så står det efteråt Fader, som är en översättning av Abba. I 15:e kapitlet, vers 22. När Jesus ska korsfästas så skriver Markus att de förde Jesus till Golgata. Och så kommer förklaringen. Det betyder huvudskalleplatsen. Så att den ser gång efter annan så översätter han de arameiska och hebreiska uttrycken. Naturligtvis därför att läsarna inte var införstådda med arameiska eller hebreiska. Och likaså är det 15:e kapitlet vers 34. Jesus ropar med hög röst. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Så kommer det översättningen. Det betyder min Gud, varför har du övergivit mig? Så det här är första skälet till att det här med största sannolikhet är skrivet till hedningar. Som inte hade någon judisk bakgrund och inte kunde de judiska språken. Om du går tillbaka nu till 7:e kapitlet. Så ska vi se här. Åtminstone på 3 olika bibelställen ska vi se att det var inte bara ord utan det var också de judiska sedvänjorna som han förklarade. I Markus evangeliets 7:e kapitel vers 3. Vers 2 kan vi ta. Det handlar om fariseerna, några skriftlärde som kommer till Jesus. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer. Det vill säga utan att tvätta händerna. Alltså en förklaring. Fariseerna, liksom alla andra judar, äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. Förklarar Markus. Annars så kunde ju de här hedna kristna som tog emot det här evangeliet. Eller när det lästes i deras kyrkor. Inte kanske förstår det där med orena händer. På samma sätt när vi kommer till 14:e kapitlet. Vers 12. På första dagen av det osyrade brödets högtid. När man slaktade påskalammet, förklarar Markus. Det visste ju alla att man slaktade påskalammet på första dagen på det osyrade brödets högtid. Men inte om man var hedning. Så det förklarar han. Och likaså i 15:e kapitlet, vers 42. Så står det, det var redan kväll. Och eftersom det var tillredelsedag. Och så kommer förklaringen, dagen före sabbaten. Så ni ser att det är ganska uppenbart när man går igenom på det här sättet. Vilka som är adressaterna, vilka Markus skriver till. Och ni ska få ytterligare några exempel. I 5:e kapitlet. Och det här är det tredje skälet då. Och det tredje skälet är det att han använde latinska låneord. Och latinet det kunde ju folk. Det var ju det de talade. Så han knyter an till det som de verkligen förstod. Och i 5:e kapitlet vers 9 så står det så här. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion. För vi är många. Och så ser ni, om ni har folkbibeln, så ser ni att det står i noten där, legion, ett latinskt låneord för en häravdelning på omkring 6000 man. Så då hänvisar han till sån kunskap som de här läsarna har. I kapitel 6 är det på samma sätt, vers 27. Det framgår inte det i den svenska översättningen här, för här står det bara: han skickade därför genast iväg en bödel och befallde honom att bära fram Johannes döparens huvud. Men där står spekulator, som är det latinska ordet för bödel. Det var en känd titel, så att säga, för romarna. I samma kapitel, vers 37. Ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer? Denarer är också ett latinskt lånord. 12 kapitlet, vers 14, på samma sätt. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren? Det framgår inte förstås i den svenska översättningen, men där står census, som är det latinska ordet för skatt. Och likaså i samma kapitel, vers 42. Där står om den här änkan att hon la ner 2 små kopparmynt, och så står det förklaring, några ören, några kvadrans, också latin. I 15 kapitlet är det mera latin. Man kan nästan se hur han sitter där i Rom och skriver det här. Där står det att Pilatus ville göra folket till viljes, så frigav han Barabbas, men Jesus lät han flagellare, som också är latin, gissla. Det var ju någonting som de romerska soldaterna gjorde. Och i samma kapitel, vers 39. Där står det, när officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sånt sätt och så vidare. Jag undrar om inte i någon översättning rent av står centurionen. När centurionen som stod mitt emot honom. Det är också det latinska titeln på den här mannen. Förresten, det fjärde skälet, det är att han hänvisar, Markus hänvisar till den romerska rätten. Och det var det vi tittar på, det handlade om att betala skatt till kejsaren. Och då hänvisar han till romerska rätten. Däremot hänvisar han aldrig till Toran, utan till det som var mer känt då, den romerska rätten. Och det sista, femte skälet till att det här är skrivet till hedningar, eller om jag säger så här, att det inte är skrivet till judar, det är ju att Markus genomgående använder uttrycket Guds rike. Om adressaten hade varit judarna, så hade han inte kunnat använda Guds namn på det sättet. Det var ju därför som Matteus skrev himmelriket. Han använde inte Guds namn. Och det kunde man inte göra när man skrev till judarna, för där var Guds namn så heligt så att det fick inte uttalas. Och Matteus använde det inte alls, men Markus använde det. Därför att adressaterna inte är judar, utan det är hedningar. Så det betyder alltså att det är människor med hednisk bakgrund, men det är också människor som har kommit till tro på Jesus och som har fått den första undervisningen. Det är de han skriver till. Så nu är det ganska klarlagt, tycker jag. Sen så nästa fråga då. Varför skrevs Markus evangeliet? Och vi läste ju i och för sig i Eusebius kyrkohistoria att de övertalade honom. Men det har några punkter på det också. Och den första punkten, det är det här att de första kristna väntade på Jesu återkomst och fann det därför inte angeläget att skriva ner evangeliet. De väntade ju Jesus när som helst. Det fanns ingen anledning att sitta och skriva en bok om det här. Utan det viktiga var att budskapet spred sig. Och det skrev sig det spred sig muntligt. Och förmodligen var det så också, alltså, att det är budskapet som är det viktiga. Och det här är den andra punkten, att man ansåg, det är skäl till varför man inte skrev ner evangeliet, alltså, man ansåg att det räckte med kerygmat. Det räckte med själva budskapet. Och med kerygma, det är alltså, om två arméer har varit ute i krig och så vinner den ena armén kriget, så skickade man en härold tillbaka hem som skulle springa i förväg och meddela att de hade vunnit slaget. Och så skulle det ordnas med en stor fest då när armén kom hem. Och den här härolden, han hade ett budskap, och det var kerygmat. Kerygma, själva verbet på kerygma heter kerysso, som betyder förkunna. Han proklamerade, han ropade ut budskapet kort. Kerygmat i Markus evangeliet är ju det här: Guds rike är nära, omvänd er, tro evangelium. Det är själva utropet, så att säga. Och det innehåller då allt som sedan kan läggas ut mer eller mindre. När man talar om den första kristna församlingens kerygma, själva kärnbudskapet, då brukar man hänvisa till det som Paulus skriver i Romarbrevet. Och det här är en bra vers att känna till. Och det är bra att känna till det här med kerygma. Det är inte någon teknisk finess som jag håller på med nu, utan om du skulle fråga någon, eller om någon skulle fråga dig ute på stan, eller någon som inte kände till evangeliet, vad handlar det kristna evangeliet om? Och du ska kunna svara med en mening eller två eller tre. Då är det kerygma att du ska svara med. Så som Markus hade det, eller som Paulus har det här i Romarbrevet 4, den sista versen. Där skriver han bara, jag tar inte ens med hela meningen, utan bara sista versen, alltså vers 25, Romarbrevet 4:25, där han säger om Jesus: han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Där har du hela evangeliet sammanfattat i en bisats till och med. Hur han dör på Golgata kors för vår skull, och hur han uppstår för att vi ska få del av hans rättfärdighet. Det är hela paketet i en bisats. Det är kerygmat. Och tydligen så tänkte man så bland de första kristna, att det var tillräckligt att sprida det och sen med sitt vittnesbörd och intyga varför man tror att det här kerygmat är riktigt. Det finns lite utförligare i apostlagärningarna. Vi kan titta på det också. Jag har apostlagärningarna 10. Jag har med det lite längre ner också, men vi kan ta det på en gång, så kan jag hänvisa bara till det senare. Det är alltså när Petrus kommer till Cornelius hus. Han kommer alltså till den här centurionen, den här officeren Cornelius, och så har han ett möte där, och det är bara hedningar samlade. Så det här är ju en sån här brytpunkt i apostlagärningarna, när dörrarna slås upp mot den hedniska världen. Och det är Petrus, inte Paulus, utan det är Petrus som förmedlar kerygmat. Och kerygmat finns då från vers 37. Och så från vers 37 till och med 43. Men här är kerygmat lite utbyggt. Men ni känner igen kerygmat i det här. Jag tror jag läser det faktiskt. Alltså Apostlagärningarna 10:37. Från Petrus predikan: ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. Vi är vittnen till att allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna, att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Det är ju en väldigt förtätad predikan. Det är ett utbyggt kerygma. Det är själva budskapet. Och det här måste ju vi känna till. Sånt här ska vi kunna. när vi ska berätta för någon vad som är kristen tro är. Alltså, Gud blir människa, kommer till oss, delar våra liv, dör våran död, uppstår för att vi ska få del av det nya livet, det himmelska livet, och det ska fullkomnas i vår egen uppståndelse. Det är ju kerygmat. Det är den kristna tron. Det är därför som det blir så allvarligt när man hör till och med på biskopsnivå att de här grundstenarna så att säga ifrågasätts eller det läggs till och dras ifrån. Det får man inte göra, för då förvanskar man kerygmat, det kristna budskapet. Nåja, man tänkte förmodligen som så då, de första kristna, att det räckte med att man kände till berättelsen om Jesus, Jesu budskap. Och så byggde man på det med lite utläggningar som Petrus gör här. Eller man la på så kallade logion, alltså Jesus ord som vi vet finns bevarade. Men det finns fragment med Jesus ord på i tusental. Som finns innan evangelierna är skrivna. Så det fanns ingen anledning att skriva något evangelium. Utan det här räckte mer än väl. Sen hände då för det tredje att evangeliet eller kerygmat sprider sig. Och då uppstår ett naturligt behov av att skriva ner evangeliet. För ganska snart så fanns det nog de som både la till och drog ifrån. Och vi vet ju från, att från de gnostiska evangelierna som skrivs ner och som inte togs med i Nya testamentet, de togs ju inte med av det skälet att de inte stämde överens med kerygmat. Så när vi får veta här nu i vår upplysta tid att Thomas evangeliet det borde vara med i Nya testamentet eller Judas evangeliet och jag vet inte vad de, allt vad de heter va. Och så använder man det för att ifrågasätta de här fyra evangelierna. Men skälet till att de inte är med, det är därför att man har ju på ett tidigt stadium sorterat bort dem, för de ska inte vara med. Vi behöver inte grubbla över den frågan, utan de är redan ställda utanför. Kan säkert finnas sånt som är bra där också. Men de stämmer inte överens med den första kristna förkunnelsen. Och det var därför de inte kom med. Ganska enkelt med andra ord. Men ni vet när det lanseras så kan det verka väldigt komplicerat och förföriskt på många sätt. Det är lite tråkigt att vi inte har en bättre apologetik, alltså ett bättre försvar av den kristna tron i den offentliga debatten. Det skulle behövas. Det ska jag ju inte säga till er. Det ska jag ju säga till mig själv. Men nu har jag gjort det. I alla fall så insåg då Markus och de andra det. Så det blev ett naturligt behov av att skriva ner det här. Och det fjärde är det här att när apostlarna dog. Den ena efter den andra. De blev martyrer allihopa förresten utom Johannes. Så blev det här behovet ännu starkare. Att man bevarade det som Petrus och de andra hade undervisat om. Och det femte och sista skälet till varför eller varför inte evangeliet skrevs. Det är det att församlingarna behövde material för gudstjänsterna. Det var som vi läste i Eusebius kyrkohistoria, så läste vi det att man övertalade Markus att skriva ner berättelsen. Och han lät sig övertalas därför att han blev överbevisad av anden genom en uppenbarelse. Och han blev glad för att det skrevs ner. Och han gav tillstånd till att det lästes i gudstjänsterna. Och det var så det första embryot till det som sedan blev Nya testamentet var just de här evangelierna. Och de skrevs ner för att läsas i gudstjänsten. Och de första evangelierna sammanställdes också. Det finns ett evangelium som heter Diatessaron, som är en sammanställning av de evangeliska berättelserna, både från Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och brottstycken kan man säga ur de här fyra och sammanställda i en bok. Och den användes vid i församlingen i Dura, den som ni fick en bild på och som vi pratade om förra gången. Där har man funnit fragment utav Diatessaron. Och det var alltså det som vi idag kallar för evangelieboken. Så evangelieboken är äldre än Nya testamentet. Evangelieboken, det är alltså de texter som är sammanställda för att läsas i gudstjänsten. Vi har ju en sån evangeliebok. Och det fanns innan Nya testamentet. Så det är den äldsta boken, evangelieboken. Sen så skrevs de här evangelierna ner, eller Markus evangeliet ner, inte bara för att läsa sig gudstjänsten, utan också för att användas i dopundervisningen som en sorts katekes. Och alla de här intressena är ju Markus medveten om. De har han med sig när han skriver Markus evangeliet. Och därför så är det ytterligare tre påståenden som jag vill göra. Och det första är det att evangeliet som genre har aldrig funnits tidigare. Det finns biografiska berättelser. Det finns historiska böcker. Det finns böcker om geografi och så vidare. Det finns poesi och så vidare, olika genrer. Men genren evangelium har aldrig funnits tidigare. Så det Markus gör är att han skapar en genre för första gången, som för första gången ser sitt ljus. Han kombinerar alltså berättelserna om Jesus med budskapet och undervisning i en och samma bok, i en och samma genre. Och därför så menar jag att det är otillbörligt att behandla Markus evangeliet som om det inte vore ett evangelium. Alltså man behandlar det bara som en historisk bok. Eller man ställer frågor till, är det här sant eller är det här inte sant och så vidare. Som om det vore en historisk bok. Eller en biografisk bok. Eller en geografisk bok. Man säger att, ja men det här stämmer ju inte med, här är han i Markus evangeliet så är han i Galileen. Och sen så går han till Jerusalem och någon annanstans är han inte. Men det stämmer ju inte med Matteus evangeliet. Och så ställer man frågor till Markus evangeliet som inte ska ställas. Utan de frågorna säger mer om frågeställaren än vad de säger om Markus. Så man måste alltså läsa Markus evangelium som ett evangelium. Annars så fungerar det inte tillfredsställande. Och det andra som jag vill ha sagt, det är inledningen på Markus evangeliet. Då får vi väl ta första versen då i Markus evangeliet. Där står det: här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Ache to evangelio Jesu Christo. Och det, då har ju Markus slagit an tonen redan från början. Och lägg märke till att han börjar på exakt samma sätt som Matteus. Så det ingår i den här genren, evangelium. Johannes, han börjar: i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud. Han har en längre utläggning i första Johannes evangeliets första kapitel, men det är samma innehåll. Och här finns någonting som i språkläran kallas för subjektiv genitiv. Och det är mycket intressant. Och om det är så att det är någon här nu som inte vet vad en subjektiv genitiv är, så ska jag förklara det. Här står alltså evangeliet om Jesus Kristus. Då är alltså Jesus Kristus objektet. Det är ett evangelium som handlar om Jesus Kristus. Men det kan också översättas på ett annat sätt. Och då är Jesus inte objektet, utan han är subjektet. Och då får du översätta det som evangeliet från Jesus Kristus. Eller som det står i andra översättningar, Jesu Kristi evangelium. Det är alltså skillnad. Båda översättningarna är riktiga. Evangeliet om Jesus Kristus, det är riktigt att översätta så. Men det är också riktigt att översätta Jesu Kristi evangelium. Nu ska ni se på de andra ställena den här subjektiva genitiven finns. Om ni tittar i Romarbrevet. Romarbrevet är inte sista kapitlet, men 15 kapitlet. Där skriver Paulus på samma sätt. Han berättar om sina missionsresor. Och det står i den 19:e versen: genom kraften i tecken och under, genom andens kraft, så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Han har alltså förmedlat ord ifrån Kristus till sina åhörare. Evangeliet kommer från Kristus. Och så ger han det tilltalet ifrån Kristus till sina åhörare. Sen går vi till första Korintherbrevet 9:12. Det är också Paulus som skriver med samma subjektiva genitiv. Första Korintherbrevet 9:12. Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat denna rättighet, utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Alltså här vill Kristus själv tala till åhörarna genom Paulus. Eller genom det här budskapet. Men det gick att lägga hinder i vägen för det. Dock är Paulus mån om att inte lägga hinder i vägen för det evangelium som kommer från Gud och som är på väg till människorna. Och det är därför som vi inte kan lägga till och dra ifrån. Därför att det måste vara Kristi rena ord som förmedlas till åhörarna. Titta också i Galaterbrevet slutligen. Kapitel 1. Det är också Paulus vers. Och här är han ju så upprörd. Därför att det finns några judiska bröder som har gått i hans fotspår och som förvanskar evangeliet. Och så står det i vers 7. Fast det inte finns något annat evangelium. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Alltså när Kristus talar så vill man förvränga det genom att lägga till eller tolka ut det på ett annat sätt eller dra ifrån det som Kristus säger. Och Paulus är så upprörd så att han till och med träder upp emot Petrus när vi kommer till andra kapitlet. Man får inte lägga till eller dra ifrån. Det måste förmedlas precis som Jesus förmedlade det. Nu finns det säkert de av er som har Bibel 2000, Bibel 2000. Och då har ni lagt märke till att på alla de här ställena som jag har läst, eller tre ställena som jag har läst, så översätter man evangeliet om Kristus. Jag säger det igen, att det inte är fel. Men jag föredrar ju definitivt det som jag har gjort mig till tolk för, förstås. Och inte bara därför att det skulle vara någon sorts språklig finess, utan det här menar jag är det helt avgörande. Därför, vad är evangelium för dig om inte det är att Kristus har talat in i ditt liv? Att höra om Kristus är väl inget evangelium, men att Kristus talar in i ditt liv, det är goda nyheter för dig och det är livsförvandlande. Att höra en predikan om Jesus Kristus kan väl kanske vara nyttigt i sig, men det förvandlar inga liv. Men när Kristus talar och träffar ditt hjärta, så blir ditt liv förvandlat. Ta också ett annat bibelställe i Romarbrevet 10, så ska ni förstå precis vad jag menar. Romarbrevet 10. Vers 17, en sån där vers som ofta citeras men som inte är så helt enkel att förstå. Men nu tror jag ni förstår den lätt. I Romarbrevet 10:17 så skriver Paulus: alltså kommer tron av predikan. Men han stannar inte där utan fortsätter. Och predikan i kraft av Kristi ord. Alltså att det är Kristus som talar. Det är Kristus orden som kommer genom predikan. Då kommer tron. Inte annars. Så det här menar jag talar väldigt tydligt för att vi borde förstå evangeliet som Jesu Kristi evangelium. Inte som ett berättelse om Jesus Kristus. Även om det senare i och för sig inte är fel. Men det är viktigt att ha klart för sig att det är Kristi ord som kommer till oss. Det slår mig nu, det har jag inte tänkt på tidigare, men det slår mig nu att det här kanske är ett skäl till att de inte skrev ner från början. Det kan ju ha varit så, menar jag, att det här skulle inte skrivas ner som berättelser om Jesus Kristus, utan att det muntliga skulle få fortsätta som ett Kristusord. Jag berättar för dig, eller jag predikar för dig det jag själv har fått höra. Och så går det som en obruten tradition, muntlig tradition. Men om det skrivs ner vet man inte var det tar vägen, eller hur det hanteras och används. Kan ha varit ett skäl till att evangeliet inte skrivs ner från början. Titta i Kolosserbrevet för det tredje då. Kolosserbrevet. När Paulus skriver till de kristna i Kolosse, då skriver han bland annat så här i det tredje kapitlet och den 16:e versen. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet och så vidare. Det talas om Kristi ord. Låt Kristi ord bo hos er. Det ordet kommer alltså från Kristus. Det ordet som Paulus talar om här, låt Kristi ord rikligt bo ibland er, det kan ju vara både muntligt och skriftligt. Det kan vara den här evangelieboken. Det kan rent utav vara Markus evangeliet som är skrivet för den här tiden. Eller delar utav det förmodligen. Det kan vara evangelieboken som läses i gudstjänsten. Låt det läsas rikligt ibland er. Men inte bara som en berättelse om Jesus Kristus. Utan lyssna till det som om att det är Kristi ord. Låt Kristi ord bo ibland er. Sen så har jag då gjort en sammanställning här då med vilket syfte Markus skrev det här. Och jag tror att vi ska hinna med det också. Och det första som då ska sägas, det är alltså att Markus avsikt när han skriver Markus evangeliet är inte att skriva en biografi. Det är inte ens att skriva en historisk berättelse om Jesus. Det är det första. Och det andra är att det är troligt, enligt en del kommentatorer, att Markus evangeliet är skrivet för att användas som dopundervisning. Och antydde ju det, att evangeliet skulle skrivas för att läsas i gudstjänsten, men skulle också användas för undervisning i dopundervisning. Första Petrusbrevet är uppenbarligen dopundervisning. Och Markus var ju en lärjunge till Petrus, så han kunde dopundervisningen. Och Markus hade också haft som uppgift att sköta dopundervisningen. Så att det ligger någonting i att Markus evangeliet innehåller den här dopundervisningen. Men det är förmodligen otillräckligt att säga att Markus evangeliet är dopundervisning. Och dessutom så skulle Markus evangeliet, menar man, inte innehålla så mycket berättande stoff. Det är många berättelser i Markus evangeliet. Hade det varit dopundervisning så skulle det ha innehållit mera, så att säga, dogmatisk undervisning. Vad man skulle lära sig och vad man skulle tro och vad man inte skulle tro. Men så är inte Markus evangeliet uppbyggt. Så det är förmodligen inte skrivet som dopundervisning, men det kan lika fullt ha använts i dopundervisningen. Det tredje är, som jag redan sa då, att Markus evangeliet börjar på samma sätt som Matteus evangeliet. Det vill säga, här börjar Jesu Kristi evangelium. Här börjar Kristus tala i de här texterna. Det är alltså ett evangelium som förmedlas i evangeliet. Och det är så man ska lyssna till det. Och det är så man ska ta emot det. Här är avsikten med att Markus skriver det. Och tydligen var han så pass nöjd själv i slutändan. Den helige ande måste ha varit starkt närvarande. Både genom den undervisning som han själv hade fått. ifrån Petrus då framförallt, men också genom den inspiration som han har fått när han har skrivit, så han vågar ge tillåtelse till att det läses i gudstjänsten som Kristi ord till församlingen. För det fjärde då, säger med vilket syfte han skrev, vill jag säga det här, att Markus då vill berätta och förmedla budskapet från Kristus. Det innebär att han väljer material som kan göra rättvisa åt budskapet. Han tar ju, hans insikter och kunskaper måste ju ha varit mycket mera förmodligen än vad som står skrivet i Markus evangeliet. Han måste ha haft insikter långt utöver det. Men han har ju valt ut det som han vill ha med och det som han vill förmedla. Och det är också skönt tycker jag att tänka på att när Markus ska skriva Kristi ord till församlingen, då behöver han inte, som Lukas fick göra däremot, han behöver inte intervjua en massa människor eller skaffa fram material och forska i saker och ting. Utan han skriver det som han själv har varit med om, ända ifrån det att han var liten pojke i Jerusalem. Han har hela berättelsen i sig. Så när det väl kommer dit här att han ska skriva ner det, så behöver han inte göra några efterforskningar. Utan han skriver ner rätt från sitt hjärta det som han vill förmedla och det som han anser vara viktigt i budskapet. Och då ska jag också säga då för det femte att Markus hade ingen kronologisk plan när han skrev ner sin berättelse. Och då är det så att Markus evangeliet, om man läser från början till slut, utspelar sig på ett år. Medan Matteus evangeliet utspelar sig på 3 år, om jag minns rätt. Eller om det var Johannes evangeliet på 3 år. Men det spelar ju ingen roll för Markus. För han skriver ju inte en historisk berättelse. Eller för att det ska vara någon sorts kronologisk ordning. Och det här är också en stor förklaring till varför berättelserna kanske kommer i lite olika ordning om man jämför Markus och Matteus. Det har ju ingen betydelse. Det är ju berättelsen som är det viktiga. Inte kronologin. Inte biograferingen utav Jesus. Men i och med att Markus har gjort det här på en ettårig cykel, så får han ju med så att säga hela berättelsen i ett enda stycke. Den bryts inte av på det sättet, utan alltihopa förmedlas i ett enda stycke. Det finns de som menar att Markus har tänkt sig att hans evangelium ska vara ett utvidgat kerygma. Det är fortfarande så att själva kärnbudskapet, kerygmat, är det viktiga. När vi läste i apostlärningarna 10:37, Petrus predikan, så såg vi att det var utvidgat. Men det var fortfarande kärnbudskapet och med en utvidgad form. Finns de som menar att Markus evangeliet är kerygmat fast utvidgat i 16 kapitel. Och det tycker jag är ett skönt sätt att se det på. Och jag tror att det är riktigt att se det så också. För det finns ett kärnbudskap i Markus evangeliet. Och därför så behöver man inte fastna i historiska detaljer eller geografiska detaljer. Eller man jämför, det hinner vi inte göra nu va. Men ni har ju fått ett papper där man jämför Matteus, Markus och Lukas. Och då kan man jämföra, så kan man se skiljaktigheterna, så kan man då diskutera det. Men egentligen så behöver man inte ens göra det, ännu mindre fastna i det. Därför att frågan som vi måste ställa oss, det är, vad är det för budskap han vill förmedla? Vad är det Markus vill ha sagt genom Kristi evangelium? Genom det vittnesbörd som han skriver ner. Och på samma sätt när man läser de andra evangelierna. Men den där jämförelsen, för jag tänkte vi skulle hinna med det. Där jag gick igenom lite grann om det här när vi hade inledningen på Matteus evangeliet. Så ni kan se det här som en fördjupning av inledningen på Matteus evangeliet. Och nästa tisdag så ska vi fördjupa oss lite grann i den här jämförelsen mellan Matteus, Markus och Lukas.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Markus evangeliet. Det här var del 2 du fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen så sänder vi det här i närradion på måndagar klockan 19. Jag är Ulf Gustafsson. Tackar för att du har lyssnat. Då till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Härefter så kommer sändningen ifrån Radio MF. Då du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Hej då!